Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows, and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the good old hockey game.
Hallå, 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 hallå allihopa. Då är det dags för ett nytt avsnitt av NHL-podden igen. Det har gått en vecka sedan senast. Då var det avsnitt 128 och nu är det 129, vilket jag är den enda som bryr mig om, som du vet.
Vilken logik. Så det var 128 förra veckan, då är det 129 nu. Ja,
precis.
Ja,
jag börjar starkt.
Bra upplysning.
Exakt. Ja, det här är ju liksom public service, höll jag på att säga. Nej, det är faktiskt inte. Nej, vi behöver inte hålla på med sånt. Men Per Bjurman, du är tillbaks i den, det som du väl kallar för den finaste staden på denna jord.
Ja, greatest city in the world. Men just i detta ögonblick är det inte så great. För nu håller de på i lägenheten intill igen och borrar. Och
jaså. Hamnar.
Ja, det pågår renovering. De har hållit på sedan tidigt i somras. Jag förstår inte hur jävla lata och långsamma är de här som håller på med den här lägenheten. Jag ringde faktiskt igår och kraschade.
Ja, du
och då sa ja, de har deadline nästa vecka, så det ska vara färdigt då.
Ja, okay.
Hör du i bakgrunden att det borras?
Ja, man hör lite grann. Alltså. Det får jag och lyssnare konstatera. Men det är inte så farligt ändå. Inte så att du måste skrika för att höra dig, så att säga.
Utan... Nej, men det är ju irriterande, såklart. Ja. Och jag ber om ursäkt, men det går inte att göra någonting åt nu. Jag kan inte springa in och skrika åt dem.
Nej, precis. Det har du ju faktiskt gjort några gånger, men det ja, kanske det inte gör så mycket. Det är så mycket bättre, så att säga.
Dunka i väggen och stått i och ut. Det är som att bo på en byggarbetsplats där.
Ja, jag förstår det.
Ja, i alla fall. Jag är hemma från Tampa. Där jag stannade över helgen. Det var ju mycket angenämt att få vara där. Även om vädret var lite halvdant till slut.
Det blev det alltså. Men... Det var inte det här paradisvädret som det just ska vara när man kommer dit.
Nej, det var särskilt en dag var det riktigt kallt. Och sen var det lite molnigt. Men det är härligt att vara där ändå.
Ja, visst.
Jag gick på bio och så.
Jaså? Vad blev det för något då?
Ja, jag såg några olika filmer. Det behöver vi inte gå in på här.
Nej, det är NHL-podden trots allt.
Ja, men om vi ska se bra filmer här över djur, så om de har hunnit i Sverige, så rekommenderar jag Arrival och Jackie och Manchester by the Sea. Ja, fick jag läsa.
Okej, ja, bra. Mm. Jag är så okultiverad så att jag hänger inte riktigt med det, men jag låter dig briljera lite för lyssnarna här.
Det var ju väldigt...
Public service, ja. Som sagt.
Ja. Jaha, men du, själv är du lite härsken idag, som ett dåligt paket smör. Har man förstått. För det var ju så att igår var det Sportbladets legendariska djurfest.
Ja, precis. Jag har inte varit med så ofta på det här. Men i år så var jag med och fick smaka på, så att säga.
Ja, det känns att, nej, vi behöver inte gå in på några detaljer.
Nej, det, där... det ska vi utelämna. Men det, ja, det är klart. Man är inte helt... Man har mått bättre, så att säga.
Ja.
Så att, det, ja, för några timmar sen, nu är faktiskt klockan 18 på kvällen här svensk tid. För några timmar sen så hade vi inte kunnat spela in den här podden. Det är på den nivån ungefär. Men nu är jag tillbaks. Det känns gött. Ja. Jag kommer faktiskt hem lagom till att jag kunde kika lite på Calgary-Tampa mitt i natten klockan 03.35 matchstart.
Ja.
Jag kom lagom till första perioden. Sen slocknade jag andra tyvärr och missade den här segermatchen. Men så var det i alla fall. Så mår jag.
Ja, så kan det bli. Men Vi som ska lyssna på det ser fram emot särskilt intressanta felsägningar, uttal och svengelsk...
haverier. Svengelsk,
ja, haverier.
Ja, ja, tyvärr så, jag försöker bättra mig vecka efter vecka, men det går ju tyvärr motsatt håll hela tiden. Och jag känner att utsikterna är inte så bra idag heller, tyvärr, för min egen skull.
Ja, det ska bli kul. Hör du, här i New York är det en lite spännande dag idag, eller ikväll, om några timmar så... gör ju Henrik Lundqvist och comeback i Rangers kasse borta mot Dallas efter att ha suttit fyra matcher i rad på bänken, vilket det är rekord. Det har aldrig hänt tidigare när han har varit hel och frisk och oskadd.
Ja.
sen han slog igenom hösten 2005.
Ja, det är ju precis.
Så det har ju varit det har ju verkligen varit talk of the town här.
Ja, precis. Och nästan i talk of the hockeyvärld nästan. Det här har ju inte gått obemärkt förbi för någon som har lite koppling till hockey, känns det som. Det är ju, jag menar, visst, att man har blivit petad fyra matcher är ju egentligen alltså om det är, ja, det är ändå, det är trots allt bara en vecka ungefär i hans hockeykarriär vi pratar om, men vi är ju så vana med att Henrik Lundqvist är kung händer och har varit det i ett decennium, så det är klart att det är extremt anmärkningsvärt att han faktiskt har blivit petad på sportsliga grunder här nu i fyra matcher idag fram till inatt. Det är ju bara ja. Konstaterat. Ja, vad drar du för slutsatser av det här? Är det något att dra nu?
Ja, yeah, alltså det har ju framförallt handlat om att Antti Ranta har varit väldigt bra. Ja. Han har varit bättre än Henke. Henke har inte varit katastrofal. Han har varit rätt så liksom normal. Det har varit hans normala decembersvacka.
Ja, för den är ju återkommande.
Ja, den är ju det. Han har alltid en liten dipp här i december månad. Ja, nu fastnar jag i de här jävla borrarna inne här. Och skillnaden mot tidigare då är att de har nu haft en Morris som har varit riktigt het. Alltså, Ranta höll ju nollan två matcher i rad.
Ja, precis. Ja, det, exakt. Alltså, för det måste man ju understryka det här också. Det är inte, Henke är ju inte petad i första hand på grund av sin egen dålighet, utan när Antti Ranta har spelat så här bra så har det inte gått att peta honom i sin tur, så att säga. Så han har ju verkligen förtjänat att stå alla de här matcherna. Det är ju nästan så att han hade förtjänat att stå nu mot Dallas också, för även om de förlorade mot Chicago så gjorde han knappast bort sig i den matchen heller. Han är ju riktigt bra just nu.
Nej, verkligen inte. Men å andra sidan, det är komplicerat för Rangers då, för att Henke är ju ändå, ska vara första målet. De har så mycket investerat i honom.
Precis.
Kontraktsmässigt, ekonomiskt, emotionellt, mentalt.
Ja.
Och allting kompliceras ju av att han har... De måste lida honom.
Ja. Han är bäst betald i laget. Han är bäst betald i målakten i hela NHL. Och han är bäst betald i svensken. Alltså 8,5 miljoner dollar fram till 2021 i snitt per säsong.
Ja, och han är franchise-spelare. Och ja. Är ju... Alltså, ser man, slår man ut det på... snitt och så är han ju en fantastiskt bra målvakt fortfarande.
Ja.
Det gäller bara att få honom att komma igång.
Ja, precis. Vakna till igen på det. Alltså, men en märklig detalj med Lundqvist som noterats lite de senaste dagarna och som vår vän som poddlyssnare Tobias Pettersson varit noga med att poängtera också. Det är ju ett stort Rangers-fans och en stor förespråkare av Henrik Lundqvist. Jo.
Ja.
Även statistiskt sett och gräver och har sig för att hitta, alltså, att hitta just statistik som underbygger Henrik Lundqvist storhet, så att säga. Men en märklig tendens har ju varit, och som var även under när Cam Talbot var backup, var ju att Rangers av någon märklig anledning ofta tätade till försvarsspelet när backupen stod i mål. Det var färre skott på mål mot både Ranta och Talbot. Medan Henke har en större workload när han står. Det hänger med på honom lite grann i försvar. Det är liksom kollektiva försvarsspel på något vis. Och sett till de här tre första matcherna som Ranta vann då i rad, så fick han nästan 10 skott färre på sig än de tre föregående som Henke stod.
Ja.
Vilket ju ändå är anmärkningsvärt.
Ja, i och för sig. Det finns ju den här teorin om att spelarna i Rangers blir... de tajtar till det när det är backupen som står. Ja. För att de är så, om inte annat så undermedvetet, känner att det är tryggt när Henke där, så de tar, slappnar av lite mer.
Ja.
Jag har ju pratat med honom, gjort en lång intervju den här veckan.
Mm.
Och han har själv ingen, han tycker det är svårt att analysera så. Men Jesper Fast, den gode Nässjösonen,
ja.
Tyckte att det fanns åtminstone en viss
relevans.
Relevans, ja, i den teorin.
Ja.
Det kanske är så, men det är ju i så fall, som sagt, undermedvetet.
Ja. Och sen är det väl så också att alltså det kan man ju se även om man inte är målvaktsexpert, att Henke Lundqvist har ett speciellt sätt att spela på också. Alltså, han är ju inte modern i den bemärkelsen att han kanske utmanar skytten lite grann. Utan han är ju väldigt restriktiv. Han står ju långt in i kassen och har ganska små rörelser. Och arbeta på ett speciellt sätt. Så att det är klart att det kanske påverkar försvarsspelet på något vis. Att man har en målakt som arbetar helt annorlunda. Jo, än vad kanske den normala målakten gör, så att säga.
Det är nog, det stämmer nog också, ja. Ja, nu ska han, det har ju varit ett jävla hallå här, får man lov att säga. New York media är verkligen, de har gjort det till en målvaktskontrovers.
Ja, ja.
Henke själv, när jag intervjuade honom då, det går ju att höra mellan raderna, om man känner honom så hör man ju att han är fuming. Han är arg, eller arg han inte, han är revanschlysten. Han tycker inte att någon har gjort fel, han fattar ju liksom att Ranta har varit het och måste få chansen. Det är kul för honom också, de är goda vänner.
Ja, men han gillar inte påstående, alltså folk som slänger sig med att Henke är slut bara för det här liksom.
Nej, det är väl klart. Men, och han tycker det har blivit lite uppförstorat. Och det blir det ju lätt, det blir dramatiskt. Liksom. Ja. Han säger det här är en vecka av 82 matcher. Men jag frågade ju också om hur det känns innerst inne. Det skulle man ju aldrig få ett ärligt svar av en målvakt på riktigt. Och när man sitter i båset, om man verkligen är glad när konkurrenten håller nollan två gånger.
Ja, exakt. För det borde ju finnas någonting som gnager där då. Liksom.
Ja, innerst inne måste det fan också. Ja. Fast nej, han säger att han bara fokuserar på det han kan kontrollera, sitt eget spel och...
Viktigast är att laget vinner.
Ja, men så måste det ju vara liksom. Ja. Man kan ju inte ställa till så det blir dålig stämning i omklädningsrummet.
Nej, men det är svårt.
Men ja, nu ska han spela och jag, alltså, han tonar ner det också, men det måste ju vara viss press nu när han kommer tillbaka, så måste ju ha en bra match.
Ja, absolut. Nej, nu är det några timmar kvar så vissa av er kanske vet svaret. Ja, men det känns som att det hamnar inte, i den här situationen har ändå gått så pass alltså långt. Jag säger inte att den har gått jättelångt att det här blir avgörande på något vis. Men den har ändå gått så långt så att det är inte bra där om Henke släpper in 5-6 mål i natt.
Nej, och enkla mål. Så det får inte bli så. Och Dallas är ingen lätt mot. De är hungriga och vill jaga efter att komma ikapp i racet där.
Precis, och det finns offensiv kapacitet bland spelarmaterialet de möter i natt faktiskt.
Sannoliken. Ja, frågan är vad som skulle hända. Jag menar, som vi sa, alltså, han är ju första målis och det kompliceras ju också av det faktum att han har total no movement klausul och det blir en expansion draft. Vad man kan konstatera är väl att de scouterna för Vegas förmodligen har sett det här.
Ja.
Hur Ranta har varit.
Precis, alltså, exakt. För, du har ju skämtat lite med Lundqvist om att det skulle vara gött om han kanske kunde hamna i Vegas. Då kan du flytta dit också kanske. Men just nu känns det snarare som att det är ju kanske blir Ranta som hamnar där. För att de måste ju skydda Lundqvist med tanke på att hans klausul i kontraktet då. Och jag menar, som Ranta spelar just nu, han har också kontrakt över nästa år och kommer bara lämnas oskyddad då. Så det är ju en perfekt pick-up om man ska fortsätta med de här Carey Price-siffrorna som man har på 12 matcher den här säsongen. För Vegas nästa säsong.
Ja.
Jo. Så att... Ja, det är en pikant situation på många sätt och vis där faktiskt.
Ja. Men det har ju blivit intressant för er. Fnös Lindqvist också. Men ni har någonting att prata om och ställa frågor om. Va?
Ja.
Det har vi.
Det har vi i allra högsta grad. Det här, som du sa redan på början här, där har verkligen varit the story liksom i hockeyvärlden, både på andra sidan, vilken sida av Atlant man än väljer, så att säga, i hockeyvärlden den senaste veckan. För det är anmärkningsvärt.
Ja, och det finns ju inga givna svar. Alltså, man får ju komma ihåg, han är 34 också.
Ja.
Skillnaden när man är 25.
Ja. Absolut, det finns ju något, alltså det är klart det är naturligt att han inte kan stå på, att han liksom inte kan vara så briljant i ett decennium till direkt, utan den här lilla utförsbacken borde ju börja liksom luta lite lättare neråt här för var år som går. Och det måste man ändå konstatera att visst, han är inte riktigt lika het längre som han gör, och det har blivit, med tanke på tiden så gör han faktiskt lite mer märkliga ingripanden, alltså att han kanske han är fortfarande väldigt bra, men han kanske inte är riktigt lika tät längre med plocken framförallt, tänker jag. Han släpper in lite skott på short side, alltså det som är hans sida, med plocken där till exempel, och han kan vara lite det är inte riktigt den här extrema stabiliteten som har kännetecknat honom under hela hans tid i New York, tycker jag.
Ja, jag säger igen, det är december så. De är ju också inne på att redan från början att dra ner hans antal matcher så att han är fräsch till slutspelet.
Ja, och det är positivt.
Det eventuella slutspelet. Förut har han varit, för några år sedan var han ju närmare 70 matcher. Nu vill man ner till 55-60 och det är ju korrekt. Och det är ju för laget är det ju väldigt bra att ha två Ja. Två målvakter i den klassen som Antti nu har visat att de har.
Ja, exakt. Nej, det är, så är det faktiskt, om man ska se det lite nyktert på det viset också. Man inte bara fastnar med att tänker Lundqvist inte har varit petad några matcher av sportsliga grunder, så är det faktiskt positivt Rangers att de har ju två superval just nu. Men de ens länger in så känns det ju ganska tryggt.
Ja, som sagt, den här matchen ikväll blir ju extremt intressant. Den går att följa på bloggen här i, från Kålesoffan.
Ja, vad trevligt.
Ja.
Det är bara att stanna uppe. Kika, följa.
2:30 var det en svensk tid. Det får ni inte missa.
Nej.
Ekeliv himself kommer väl att sätta sig att titta.
Absolut,
jag.
Absolut.
Ja.
Det kan
ja.
Du räkna med.
Men du, vad gäller deras chanser att gå till slutspel då, så, ja, just nu ser det ju gott ut, men de är i en division där, som ju är extremt bra just nu.
Ja, ja det, är ju, det måste man ju konstatera. Att vi pratade till exempel förra veckan väldigt varmt om Philadelphia Flyers. Vi hade ju inte gått obemärkt förbi oss då att de hade vunnit 6-7 raka matcher. Och vi försökte analysera hur det kunde komma sig att de hade hamnat i den här extrema formtoppen igen som de hade i slutet på förra säsongen. Ja. Men nu har den, sen vi pratade för en vecka sedan, så har de ju bara fortsatt att vinna. Nu är de uppe i 10 raka segrar. Och ändå ja. Så är de inte etta i divisionen, för det är sån extrem konkurrens där. Och lag som bara vinner och vinner.
Ja, de har 10 raka, tog 10:e raka igår kväll. Pittsburgh 7 raka.
Ja.
Columbus har också 7 raka. Och Washington har 5 raka. Och så är det då Rangers som nu har en. De hade 3 raka innan de åkte på stryk mot Chicago med 2-5. Det är ju bizarr, alltså, visst, de säger ju det, för det är otroligt. De vinner 10 raka men ligger ändå 3 i division.
Ja, det är ju helt bizarr, förstås.
Ja.
Och det är lite märkligt där, för det har vi ju redan varit inne på den här säsongen, att East har ju faktiskt gått förbi West. Statistiskt också, inte bara känslan av att se vilka lag som heter just nu. Men East har ju varit hetare än West den här säsongen, och Metropolitan tycker jag var en division som var lite sågad för några år sedan, som den nämndes till och med som den sämsta ett tag. Men nu måste man ändå säga att det är den bästa. Så visst, Central har ju ofta haft det epitetet, och det tillgav vi ju dem även inför den här säsongen. Men som det ser ut just nu, som det har varit de här första månaderna, så är ju Metropolitan...
Tillgav? Vad är det för...
Ja, du ser, det där, det tog... 17 minuter eller någonting, 18 minuter där, så kom den första ny påhittade ordet.
Ja, tillgår. Jag tillger att men jag tycker att det har varit en stark division några år här, så jag menar, Pittsburgh, Rangers och Washington har ju varit väldigt bra.
Ja.
De har ju varit contenders i flera år.
Absolut.
Det nya är ju då att Philadelphia och Columbus, framförallt Columbus, är så väldigt bra just nu.
Exakt, det är ju verkligen nu. Och då ska man komma ihåg att till exempel ja, båda oss två liksom såg med tillförsikt framåt vad Carolina skulle hitta på den här säsongen. De har ju inte varit superdåliga, men inte tagit det här klivet vi kanske hoppades på. Men då måste man ju väga in då att de spelar i den här extremt tuffa divisionen.
Så ja, det som är tråkigt är att de tre övriga lagen, de är ju nästan avhängare.
Ja.
New Jersey, Islanders och Carolina.
Ja.
Devils och Hurricanes har alltså 9 poäng upp till wildcard och 11 poäng upp till tredje platsen i divisionen.
Exakt, och det är väldigt mycket så här när vi ändå har kommit in i december.
Ja, och för Islanders är det ännu värre. De har alltså 12 poäng upp till wildcard och 14 poäng upp till tredje plats.
Ja.
Det är inte bra.
Det är inga sådana här sunkdåliga lag de här tre heller, utan det här är lag som kan slå alla lag i en bra kväll.
Det finns inga sunkdåliga lag.
Nej, det är sant. Bra, tack.
Intressant med Washington tycker jag. De har vi pratat väldigt lite om.
Ja, vi har inte haft
det
uppe på
det. De är så vana att de ska liksom ha 70 segrar i rad och vara överlägsna i ettor i sin division.
Ja.
Men de smyger lite i år. De är som sagt andra wildcard-platsen. Men de har vunnit 5 i rad. Och när de spelar som de ska, så är de ju fortfarande väldigt bra. De har varit lite ojämna, det känns som.
Ja, exakt. Jag har en känsla av att de har varit lite svårt att ladda inför den här grundserien, eftersom att de var så brutalt överlägsna i grundserien förra året, när de ju vann President's Trophy fullständigt överlägset. Och så gav det ändå bara en torsk i andra rundan i slutspelet mot Pittsburgh. Att de inte riktigt orkar med en 82 matchers grundserie med samma extrema liksom överlägsenhet som i fjol. Men Men nu börjar det se rätt bra ut igen här. För nu har de faktiskt fått igång. Alltså, det är många spelare som har underpresterat här i början. Alltså, Kuznetsov hade ju länge ett väldigt svagt poängfacit. Nu har han faktiskt börjat göra lite poäng. Justin Williams lika så.
Ja, och Ovechkin är det svårt att säga att han har dålig. Så, men han har ju haft...
En liten slump.
Ja, och har varit, haft perioder när han har varit, när han har känts liksom mer irriterad än bra. Barry Trotz fick ju till slut ta honom i hampan och skälla ut honom för väldigt mycket onödiga utvisningar.
Ja, exakt. Precis, han har haft, det är i och för sig tycker jag signifikativt för Ovechkin. För så även om han slutar på 50 mål nästan var och varannan säsong, så har han ju ett antal perioder varje säsong när han kanske inte gör ett mål på 10 matcher eller någonting. Och sen är plötsligt så bara börjar han ösa in igen. Och så har det ju varit nyligen också, att han var mållös länge och skriver i kring det. Men och en som faktiskt varit väldigt mållös den här säsongen, som också inte alls har tagit det kliv som Washington förväntar sig, det är ju Burakovsky.
Nej, han har en slump igen och var till och med petad senaste matchen.
Precis, mot Islanders fick han sitta på bänken, och jag har sett att hans speltid i matcherna dessförinnan har ju varit nere på 8-9 minuter. Alltså typ såhär Jared Ball speltid.
Ja.
Det är lite tråkigt faktiskt, för att jag hade nog, jag tyckte han gjorde en bra framsteg förra säsongen, och man hade ju nästan förväntat sig att det skulle bli, alltså att det skulle kunna till och med lossna på riktigt den här säsongen. Ja. Nu är hammaren på gång här ute.
Ja, nu är den. Ja, jag kan inte göra något.
Nej, nu är de trötta på NHL-podden.
Det är ju något med Burakovskis spel som, det går ofta väldigt upp och ner. Alltså han har långa sträckor när han är fantastisk, men sen kommer långa sträckor när han liksom går ner sig på något vis.
Ja. Det är faktiskt anmärkningsvärt att han, apropå målsnålt då, så han gjorde ju 2 mål i premiären mot Pittsburgh. Sen dess har han inte gjort ett enda mål. 26 raka matcher utan en kasse för hans del.
Ja, det är märkligt. Det måste vara frustrerande för honom också. Det blir ju till slut att han tänker
på
det.
Det blir ju huvudgrejt.
Håller i klubban för hårt.
Ja, då har det ju gått så långt så att det blir extremt mentalt, det, snarare än att det är någon slags brist på kvalitet egentligen, utan det här är ju en självförtroendefråga liksom.
För hans landsman Marcus Johansson är ju precis tvärtom.
Han
har fått medgång och gjort väldigt mycket mål, så plötsligt vågar han skjuta i alla lägen. Ju mer man skjuter, desto bättre blir det.
Ja, det är ju en gammal klyscha, men den är ju mycket korrekt.
Tack Jonathan för att du påpekade.
Ja. Nej, men jag som har Braden Holtby i mitt fantasylag har varit lite besviken på honom här i början av säsongen också, men inom den här 5-matchers-sträckan så har han sett riktigt het ut igen också. För jag måste erkänna behöver inte göra, för det här har ju varit väldigt tydligt med inför säsongen när vi skulle tippa då vilka som vinner Stanley Cup, och då har jag ju på någon anledning då tippat att Washington ska göra det till slut.
Ja, det kan ju vara så att de har lagt upp det annorlunda nu också. För att det här med att vara så fantastisk i grundserien leder ju ingenstans. Det gäller att vara bra i vår. Gå till slutspel och sen leverera. Det skulle kanske vara bra för dem om de fick undvika Rangers och Pittsburgh på något vis.
Ja.
Det är ju hamna på wildcard och hamna i Atlantic istället. Och spela mot Montreal, Ottawa, Boston och sådana. Det kanske skulle passa Washington bättre.
Ja, exakt. För nej, precis. Ja, nej, för att, men jag tror faktiskt, när du säger det faktiskt, så får jag lite känsla av att det kan vara bra för dem det här. Att inte vara den här grundseriemaskinen som de är kända för och sen bara choka ihop. Utan att de faktiskt tuffar på lite och liksom får, som du är inne på, att de smyger med lite snarare den här säsongen. Och kanske inte har riktigt samma förväntningar när de kliver in i slutspelet som de brukar ha på sig och som de inte minst hade förra året.
Ja, precis.
Så att det kanske är, ja, nu när man sitter och är lite förundrad så kanske det kanske är positivt i längden faktiskt.
Ja. Men som det är nu, om de ligger kvar på andra platsen på wildcard, så skulle det vara Pittsburgh de mötte. För Pittsburgh har gått upp i ledningen övertagit ledningen från Montreal i hela konferensen.
Just det.
Så det skulle vara Pittsburgh, Washington, Montreal, Columbus, Rangers, Flyers, Ottawa, Boston. Ja. Tampa utanför, konstaterar vi.
Ja, det är tysta med ner tills vidare.
Jag trodde det skulle komma ett usch.
Ja, jo, det är verkligen usch. Men de vann ju åtminstone här om natten mot Calgary. Så att det är lite... Ja, jag är väldigt splittrad människa just nu. Jag är inte nöjd med situationen. Men det såg lite bättre ut i alla fall. Men ja. jag vill stanna upp i ett lag faktiskt som du var inne på och som du såg mot just Tampa på plats. Det var ju ändå Pittsburgh.
Jag skulle just göra den övergången själv, tänkte jag.
Snyggt. Jag känner på med det.
Du förstår.
Förlåt.
Ja. Ja, vad gäller just Pittsburgh då, som gick upp i ledning här, så såg jag ju de andra matcherna jag såg i Tampa var ju Pittsburgh Lightning. Och då var ju Tampa mycket bättre än vad de var i den hemska matchen mot Vancouver.
Ja.
Men de hade ändå inte mycket till chans, skulle jag säga, för Pittsburgh var... Pittsburgh började närma sig den typ av spel de spelade under sista två månaderna i fjolårets grundserie och sen i slutspelet.
Ja.
Och då är de in i helvete bra.
Ja.
Jag har ju sagt att de ska upprepa, och just nu känns det inte som att jag har någon anledning att fundera mer på det tipset. Det, jag tror stenhårt på det faktiskt.
Ja, jag håller med dig. Alltså jag, som sagt, jag har ju då sagt Washington, och man kan ju inte hålla på att vara ombytlig och hitta på olika anledningar och sen byta lag. Men jag måste säga att de som känns som den starkaste favoriten just nu, det är Pittsburgh, för de är hur bra som helst alltså just nu. Och alltså, vi måste ju stanna upp för Sidney Crosby, men innan vi gör det så vill jag ju bara säga att det är ju Crosby som får alla rubriker mycket rättmätigt nu, men i skymundan lite grann så gör ju faktiskt Jevgeni Malkin en jättebra säsong. Phil Kessel uppe på över en poäng per match. Den kedjan nu där som var originalkedjan innan Bonino kom in mellan Kessel och Hagelin, så var det ju faktiskt Malkin som, och de tre som gjorde, ja, som gjorde supersuccé innan Malkin blev skadad i slutet på grundserien. Nu är de tre otroligt bra ihop igen. Alltså den bredden de har på forwardsidan, till och med en sån game, alltså 40-årig Matt Cullen, är ju fortfarande riktigt bra. Och jag menar, Chris Letang har inte så stora skadeproblem den här säsongen och spelar mycket, och Olli Määttä har ju spelat alla 30 matcher hittills. Och så är det faktiskt så att sen Matt Murray kom tillbaks så har ju han överglänst Marc-André Fleury igen, och de har väldigt bra målvaktsspel, så att det är ju ett komplett lag.
Ja, det är det, men det såg vi redan i slutspelet, och det är ju i princip samma lag.
Ja, precis.
Det otäcka för konkurrenterna är att det pratas om att de är ute efter att kanske göra en likadan trade igen, få in en back av Trevor Daleys sort då. Och det har ju pekats på Johnny Oduya till exempel.
Ja.
Så att de skulle stärka upp det ytterligare.
Ja, då blir det ju... Ja, då falnar mitt Washington-tips ett snäpp till, måste jag få konstatera.
Och vad gäller Crosby så måste man ju... Alltså han leder nu målligan med 21 fullträffar på 24 matcher.
Precis, det är liksom Mike Bossys siffror på 1980-talet.
Ja, och det är ingen tillfällighet då tydligen, för enligt Hagelin som jag pratade med i Tampa så har han ju tränat väldigt mycket på sitt skott senaste året.
Ja.
Verkligen öva på att få till bättre. Och det är ju en sån grej man verkligen kan öva på.
Ja, det är ju inte alltid, det är klart det finns en extrem talang i det, men det är också någonting som, det är verkligen en sån del i spelet som det går att nöta in, så att säga.
Ja, det mesta andra har ju Crosby liksom i... Ja. Det är sånt som inte går att träna, som spelsinnet och sin allmänna briljans.
Ja.
Men han, och skottet har inte varit dåligt förut heller, men han bara övar på att göra ännu bättre. Och vi såg ett exempel på det i den där Tampa-matchen. Jag såg att du på Twitter pekade på det, hur fantastiskt snyggt det var när han dammade in ett direktskott där. Ögonblicket innan slog han undan Brian Boyles klubba.
Ja.
Sen kom pucken och pang.
Exakt, och det är så här, det är som du säger, alltså det ena går ju att nöta in, det där skottet är ju perfekt. Det har ju nött, det är liksom så här, det är alla timmar han har stått och alla dygn som han har stått och nött på det här skottet. Men just det här att han slår bort klubban sekunden innan och liksom känner till situationen innan markeringen ens har koll på det. Att han lever i en annan värld på något vis. Det går ju inte att öva in. Annan dimension. Ja, precis. Det går ju inte att öva in, utan det är ju rent och skärt hockey IQ på liksom, som spränger alla mänsa gränser liksom.
Ja.
Så att
ja, vi har sagt det många gånger att Sidney Crosby är bättre än någonsin, men ja, det börjar kännas så igen. Att han höjer sig ytterligare ett snäpp, och det kan ju också vara så att han är lite taggad av att det har kommit en yngling i Edmonton som utmanar honom om vem som egentligen är bäst och vem som äger NHL. Det kommer ju Conor McDavid att göra så småningom, men än så länge vill Sidney Crosby hålla honom bakom sig, och det gör han.
Ja, det gör, måste man säga, för att alltså det är ju ett helt sjukt hockeyår han har just nu. Alltså Sidney Crosby med Stanley Cup-titeln. Han vinner MVP högst rättmätigt, och sen blir han ju MVP även i World Cup och plockar hem den. Och sen så börjar den här säsongen med 21 mål på 24 matcher trots en hjärnskakning.
Ja, han medan 2016 var ett skitår för de flesta andra, så har Sidney Crosby haft det rätt så bra.
Ja, Exakt, ja. För nationen där borta i Nordamerika så är det inget ljust år, det har jag förstått. Men Sidney Crosby, ja, det är precis, det är ett sjukt år.
Riktigt. Vänta, vad sa du nu? För nationen Nordamerika?
Nej, jag var inte så. Jag väljer
det är en
att,
kontinent.
Jag väljer att gå vidare från detta. Lägger det bakom mig.
Ja, det är bra.
Konstaterar vi att,
men ja. Jag vill bara säga en sak. Jag satt och tittade på målligan nu. Och han leder ju som sagt den med 21. Men bara två mål bakom honom på 19 är David Pastrnak.
Just det.
Vår vän från Södertälje.
Ja.
Och jag kommer osökt att tänka på den gången för 2 år sedan när vi stod i omklädningsrummet hos Boston, du och jag, och Carl Söderberg sa att han svor på att den här killen kommer att bli superstjärna.
Ja, det sa han faktiskt.
Inom några år. Och det får man ju säga att han hade väldigt rätt i, den gode Carl.
Ja.
Han har verkligen fått ett brakat slag igenom så det skvätter om det, Pastrnak.
Ja. Ja, nej. 19 mål är ju sjukt imponerande. Han är ju... Alltså, det är nödvändigtvis inte att han gör hattrick där och där, utan det känns som att han gör ett mål nästan varje match.
Ja.
Och bidrar hela tiden. Och det är så, ja, alltså, han har ju verkligen också ett bra skott. Som det känns som att han nu med självförtroendet också använder betydligt oftare. Och har börjat få upp det här självförtroendet. Han kan ju faktiskt ta skott. Det måste inte vara Bergeron, det måste inte vara Marchand eller Krejci. Utan det är ju Pastrnak som är målskytten i det här laget numera. Men också hans storlek och hela det här liksom, den här unga entusiasmen, den här skridskåkningen. Han har ju ett bra paket, alltså. Han har ju liksom, för det är klart att även idag, ja, paket, förlåt, nu blev det väldigt konstigt.
Jag tänker inte komma. Jag tänker inte.
Nej, det blev väldigt konstigt igen, alltså. Ja, just
hur mycket såg du,
John? Ja, just det, exakt. Jag kanske såg lite mycket. Men det var inte riktigt det jag ville lyfta fram, så att säga, men Jag ville konstatera bara att han är ju storväxt och snabb, vilket gör en dödlig...
Storväxt, ja. Nej, men nu får vi skärpa oss här.
Ja, nu får vi skärpa oss faktiskt. Han är bra i alla fall, David Pastrnak, på isen.
Ja, det är roligt att se. Och det är bra för Boston som har... jag vet inte om man ska säga att de överträffar förväntningarna, men lite. För vi har ju trott att... De kommer, och nu är inte säsongen långt ifrån klar, och det är ju de sista veckorna de brukar ha haft problem. Men det ser ändå okej ut, och Tokarask är ju väldigt, väldigt bra också.
Precis.
Jag såg en fantastisk räddning han gjorde mot Montreal häromdagen.
Ja.
Då var det verkligen målvaktsmatch mellan honom och Carey Price.
Ja, det kan man ju konstatera. Ja.
Jag tycker det känns som Tuka är uppe i, utan att ha all statistik framför mig.
Nej.
Så känns det som han är lite Vesina värde. Just nu, om det var Vesina just nu, då tror jag det skulle vara Price, Dubnik och Rask.
Ja, det skriver jag under på faktiskt. De tre är ju så fruktansvärt bra just nu, och det visar verkligen hur, ja, det här är också en klyscha, men alltså hur extremt viktiga målakten är för sina lag. Alltså hur verkligen extrem skillnad det är på att ha en medioker målakt och en supermålakt liksom.
Det frågan är faktiskt, eller jag pratade med Niklas Hjalmarsson om det när de var här då, häromdagen, Chicago. För de är ju väldigt nöjda också med att även de har visat sig ha två väldigt bra målvakter nu. Crawford är borta, han fick ju blindtarmsinflammation och opererades. Så i hans frånvaro har Scott Darling varit väldigt, väldigt bra också.
Ja.
Och Hjalmarsson sa det, skillnaden med riktigt bra målis och inte ha en, in the end så är det 15-20 poäng.
Ja. Nej, men det kan jag konstatera, för det är ju inte bara det att om man isolerar målakten i det faktum att han gör massa räddningar eller inte, utan det har ju sån psykologisk påverkan på försvarsspelet på hela laget. Att det är så demoraliserande att släppa in enkla mål och att inte känna en trygghet där bak. Det påverkar ju hela, liksom, hela laget. För det är ju väldigt mycket mentalsport också. Känner man att man inte har en trygghet där bak så blir det inget bra. Har man, jag menar, liksom, det blir en helt annan dynamik och synk i laget om man vet att om man har trygghet i alla lagdelar. Så att, och inte minst i målet naturligtvis. Så, att,
ja.
Så är det bara. Ja.
Så är det bara. Vi nämnde Dubnik där. Det är ju Minnesota Wild. Då.
Ja, det
är
ett bra.
Annat lag som går väldigt bra borta i väst nu. Då. Och de har bästa sviten där med 5 raka.
Ja. Och där tycker jag faktiskt att det är... Alltså där är ju verkligen den största anledningen just Dubnik, som är hur bra som helst. Som faktiskt är etta i alla målas kategorier just nu igen.
Ja. Ja, han har såklart stor del i det som det vi just har pratat om. Men det är inte bara han. Det är Bruce Boudreau också som har snabbare än jag trodde det skulle gå gjort ett lite annorlunda hockeylag av det här manskapet.
Ja, precis. Och som återigen vi konstaterat är just det här med att han har ju satt försvarsspelet. Alltså han måste ju vara en skicklig hockeypedagog på något vis. För var han en tränare, oftast är det ganska bra material han har att jobba med. Men det här Minnesota-materialet var kanske det sämsta rent på pappret han har haft. Och ändå så lyckas han snabbt implementera ett system som alla, och även Scott Stevens ska väl ha lite beröm där, som alla har köpt och som är så väl oljat och väl trimmat och fungerar så smärtfritt nästan. Ja. Redan nu.
Ja, Scott Stevens måste nämnas definitivt, för det gör Jonas Brodin de gånger jag pratar med honom, som är väldigt entusiastiskt säger han att det är helt fantastiskt att ha Scott Stevens där, att han lär dem nya saker hela tiden och att det känns som de har kommunikation precis hela tiden och att det inte alltid är så i NHL.
Nej, precis.
Men de gör ju mål också, de har plus 23 målskillnad och det brukar inte vara Minnesota direkt. Så de, de har ju fått fart på offensiven med.
Ja, precis. Alltså, återigen vill jag, just Minnesota så tycker jag väl att det som det alltid är nästan tycker när man kollar på deras poängliga till exempel, så är det ingen som sticker iväg. Det är ingen som ligger
på... Nej, de är ett lag.
Exakt. Det är ingen som ligger på en poäng per match. Däremot så är det ju en hel drös som ligger kring 20 poäng per match. Så, ja, det är ju kan ju fungera på det viset också om man vet att... För det är ju jättemånga spelare där som levererar. Alltså, Erik Stahl har ju blivit en väldigt bra fit. Och de har fått en liten one-two-punch där med Koivu och Stål. Ja. Det är ju inte på Malkin-Crosby-nivå, men det är i alla fall en rutinerad och vad det känns som ganska taggad veteran-duo den här säsongen. Erik Stål har ju varit lite intervjuer nu på sistone med tanke på att alla har konstaterat att han gör ju en bra säsong. Han är ju inte slut. Och han vill ju liksom... Han var extremt inställd på det redan i somras när han skrev på för Minnesota, att han måste ju ta tag i det här nu, och han är sugen på att liksom visa hockeyvärlden igen att han är en skicklig tvåvägscenter. Och han börjar ju liksom gå på is mycket tidigare än tidigare och träna mycket hårdare under första säsongen för att komma extremt liksom förberedd inför den här Minnesota-grejen. Och han har ju varit väldigt bra. Liksom Granlund tycker jag har varit bättre än förra säsongen. Ja,
Parisi.
Ja, Parisi som inte varit lika skadad i år heller. Det är ju en enorm skillnad naturligtvis. Och sen är det fortfarande inte det här enorma genombrottet för Niederreiter eller Charlie Coyle och så här, men de är också uppe på en 20 poäng och Jason Zucker börjar mål igen. Och de har ju väldigt bra backsida ändå med Suter och med Brodin och med Dumba och med Spurgeon och Scandella och hela enkelt.
Ja, och det känns också som det är något mer positivt. Det är positiv anda runt laget och det är ju Boudreau som ofta får det. Han skapar ju väldigt... Han är bra på att skapa god stämning.
Ja, han kan, om det behövs, gå in och leverera 25 svordomar på en minut. Ja, det har han inte behövt göra här än.
Men, ja, det gör han säkert ändå.
Det gör han säkert här bakom
kulisserna. Han är ful i mun.
Ja, han är ful i mun. Men jag har inte hört många spelare som har sagt något negativt om Bruce Boudreau. Även när han har lämnat sina klubbar. Så det känns som att det är en spelare som, eller en coach som spelarna gillar. Liksom, och som har lätt att ta till sig hans ord. Och vare sig de är fula eller konstruktiva.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Men jag vill också nämna faktiskt ett annat lag som går som tåget just nu i Pacific och har tre raka åtminstone, och det är ju San Jose. Oh. Det är ju så att det känns inte helt omöjligt att det blir samma final igen heller. De är väldigt starka där ute.
Absolut, det är likt Pittsburgh, så är det nästan samma lag också.
Ja, det är det.
Till skillnad från typen som Mikael Böttger, som visserligen har varit lite halv sådär i den här säsongen. Men det där laget har ju väldigt goda förutsättningar för att kunna upprepa sin bedrift. För nu har de faktiskt den där mentala spärren har de ju övervunnit också.
Ja, det har de. Och det känns som vissa spelare har höjt sig ytterligare ett snäpp. Och då tänker jag framförallt på Brent Burns.
Ja.
som har en riktig monstersäsong. Kanske är det inte riktigt som Joe Thornton sa efter matchen i Ottawa igår, att Brent Burns är bäst i världen. Och då menar jag inte bara som back. Han är bäst av alla spelare i hela världen. Det kanske var tajt.
Han är vaken, men det finns någon slags poäng finns det ju i alla fall. För att han är ju en bäst just nu. Inte bara utseendemässigt utan överlag.
Det kan man ju diskutera. De där skäggen, bör de inte bli lite gamla på honom och Thornton nu? Om jag var fru, ohemska tanke, så skulle jag bli galen.
Alltså det är ju en infektionshärd. Om du sätter in handen där så måste du ju ta liksom såna här, vad heter det, antisprit-grejer och grejer.
Antisprit. Du, alltså det, du skulle behöva lite antisprit.
Ja, jag skulle verkligen behöva antisprit just nu. Usch.
Ja.
Kul. Jag blev alldeles tyst.
Ja. Ja, men och Thornton själv blir ju inte gammal.
Nej, det är ju något märkligt med honom att han är ju en speciell människa på något vis, för att han är ju minst lika bra. Där snackar jag om liksom alltså,
det är så konstigt, för han har ju en fysisk konstitution som känns, den typen av spelare brukar ta slut fort när de kommer upp i en viss ålder.
Precis, han är ju urtypen för den, alltså praktexemplar på varianten som inte klarar av tempot längre när de kommer över 32-33 års ålder med den kroppen liksom.
Så. För att komma över på ett annat lag vi ska prata om, en som däremot faktiskt, ja, och det är ju plågsamt att säga, men en som har sett lite långsam ut, som börjar se ut som sin ålder, är Jaromir Jagr, tyvärr.
Ja, faktiskt, han är bara
då och då alltså, det börjar gå långsamt.
Ja, det han, den där som jag brukar kalla det, årets liksom, eller världens bästa hockeyröv, som han har levt på inte minst senaste åren liksom, att han kan skydda pucken så otroligt bra genom att bara visa rumpan ungefär. Det funkar inte riktigt lika bra för han eller någon i Florida.
Vad sa du nu?
Nej, jag går vidare. Man får spola tillbaks.
Han bara visar rumpan, då åker alla därifrån.
Jag kan inte riktigt formulera mig idag, känner jag. Men, men det är ju anmärkningsvärt i alla fall att han, det är inom situationstecken och bara 15 poäng från Jagr, och det är inte någon stark produktion heller från Alexander Barkov. Han delar ju första ligan poängligan med Jonathan Marchessault. Och visst, Marchessault har ju varit en succévärvning, men det säger ju ändå lite grann om utvecklingen den här säsongen för Florida Panthers.
Vi ska ju dock säga om Jagr att nu är det inom några matcher så kommer han ju förmodligen komma kapp Messier på andra platsen i tidernas poängliga.
Ja.
Det kommer, eller åtminstone någon gång den här säsongen kommer han rimligen att gå om, och det är ju en fantastisk milstolpe.
Ja, det är bara konstaterat. Han är ju en sån super Hall of Fame att de får nästan inrätta en till Hall of Fame, för de verkligen liksom riktiga super Hall of Fame, för där, den kategorin till är ju Jaromir Jagr liksom.
Ja, där kommer han ju vara nästan för evigt liksom, ja. För att ingen kommer hålla på lika länge, och ja, han kommer inte att komma upp på första platsen. Det är inte 1000 poäng till Gretzky.
I den här takten så ser det tufft ut faktiskt. Så är det.
Ja, om man skriver 1000 poäng i år, då blir det bra.
Ja, ja, då kan det nog vända lite för Florida.
Ja, men den gången det sker, alltså, det är en verklig milstolpe för hela NHL faktiskt, att någon kommer upp i den poängskörden. Precis. Och saken är ju att han hade gjort det för länge sedan om han inte hade tagit paus från NHL i 3 säsonger eller vad det var.
Ja, precis. Han var ju borta i KHL och hade sig. Och han, ja, har ändå spelat en stor del av sin NHL-karriär under lönetaxera också.
Ja.
Som ju är, man måste ändå, som är ändå...
Ja, första här. Han har varit med länge, Jonathan.
Ja, han har faktiskt varit med så länge som jag har levt ungefär. Så att...
Ja. Ja, det blir något. Det blir en happening när han... tangerar och sen passerar med sig. Stort. Men Florida är det rörigt hos. De sparkade ju coachen för bara några veckor sedan. Och det har inte gått något bra sedan dess.
Nej.
Vad heter han? Wilson?
Tom Rowe.
Tom Rowe? Varför säger jag Wilson?
Ja, du har sagt Wilson några gånger. Men du får för dig att han heter Wilson. Ja.
Ja, jag har ett hjärnsläpp. Ja, Rowe. Ja, han har inte fått någon ordning på laget. Nu sker det förändringar igen. Att... förre GM, nu mer president of hockey operations eller vad det heter, Dale Tallon, tar ett större ansvar igen. Och ja, det finns mycket att säga om det, men det är typiskt Florida oavsett var man står i den här debatten, att det inte blir någon ro och harmoni och stabilitet i den klubben någonsin.
Nej, när det till slut ser ut och verkligen blir det, så liksom fallerar det ganska pladask. Ja. För nu är det ju superkaos lite grann, känns det som. Ja, visst, då, alltså, kollar man på underliggande siffrorna sen han tog över, det har ju bara, ja, kollar man rent krasst, så har de ju bara vunnit då 2 matcher på 8 försök.
Jag är ledsen, men det är ju fortfarande det viktigaste.
Precis, det är det viktiga. Det är där man ska börja, det är där man ska börja, så att säga. Vad de andra siffrorna betyder är ju eller bagatellartat i sammanhanget då, när det handlar om att ta segrar. Men ja. Visst, de har skjutit väldigt mycket, och de har, trots att de bara vunnit 2 matcher, så har de alltså liksom dominerat possessionmässigt och sådär.
Det här är ju de här siffrorna och statistiken, den ska ju leda till framgång, annars är det ju meningslöst.
Precis, och jag kan väl tycka att det finns, alltså, om man ska peka på en grej som jag tycker är tydligt, och som det kändes som att Roberto Longo tyckte var tydligt här om natten när de blev förnedrade av Minnesota, just de förlorade med 5-1 där, och han blev vansinnig, han blev utbytt och slog sönder klubban och stannade inte ens kvar i båset utan rakt ut i omklädningsrummet. Det var att, alltså, för Jandel och de här killarna, Matheson, Pisek, Demers, Ekblad till viss del också, det är ju skickliga backar som och det syns ju både på isen och liksom i de underliggande siffrorna, att de är bra med pucken och får transportera den och skapa upp spel och få laget att spela mer offensivt än defensivt. Däremot är de ju inga superstjärnor utan puck. Kanske alla gånger. Alltså Keith Yandel är en sån typ exempel på att det är en stats darling, men bland liksom lite mer på den andra extremsidan, liksom lite dinosaurier som Brian Burke, är ju, det är ju en hackkyckling då, för att han är för tunn och för soft och för liksom mistake prone, måste säga. Och det finns, kollar man på deras backsida, det är ju väldigt enkelt att göra mål på Florida om man är nära kassen, alltså returer. Närspelet kring Roberto Longo är ju inte bra, och hans målvaktsprocent är ju inte rolig just nu heller. Han är ju ner på de här senaste matcherna sedan Tom Rowe tog över, ligger de inte ens på 90% i målvaktsprocent, men så det är ju negativt. Men det, kollar man på målen, så är det ju, det är för enkelt att göra mål på Florida. De är ju inte tillräckligt, det måste ju ändå finnas lite robustitet hittar på det nu. Förlåt. Jag orkar inte liksom sortera hjärnan, utan jag tar första bästa som dyker upp.
Men jävlar vad du pratar nu. Jag försöker få in en syl i vädret, ja. Men jag får ingen chans.
Nej, precis. Men nu kan du få ta. Jag tror jag fick fram en poäng lite grann i alla fall. Att det kanske är lite för enkelspårigt.
Ja, det är ju vad Talon säger också då nu, att vi måste bli svårare att spela mot. Men nu kommer mitt stora men här. Ja. Bristen på tålamod är ju också väldigt i ögonen fallande. Vad har Rowe haft på sig? 2 veckor?
Ja, exakt.
3 veckor. 2,5. Och man får väl ge det en lite chans. Liksom. Hans idéer har inte hunnit, han har inte hunnit plantera dem än.
Nej, precis. Exakt. Det blir väldigt konstigt att man sparkar galant för att få en ny riktning på laget som de ska spela. Det kanske inte ser klockrent ut resultatmässigt de första veckorna, men som du säger, det är bara 2-3 veckor sedan de gjorde den här förändringen. Man kan inte göra någon utvärdering nu och bestämma sig över att nej, då skiter vi det här och så tar vi in Talon igen. Utan...
Nej, och jag säger också, även om den här säsongen inte går som man hoppas, så är inte heller det hela säsongen än värt att döma ut det nya tänkesättet på. Man måste ge det lite tid.
Ja, exakt.
Ja, visst, Brian Burke och sådana här, de kommer ju att fnissa
sig. De kommer ju att köta och peka på sina grejer nu och peka med stora fingret.
Ja, att både Arizona och Florida går då. Men sånt här händer ju inte på en dag.
Nej.
Utan till och med jag säger det som är någon slags mittemellan old school och nyfiken på det nya tanket. Så jag står ju någonstans mittemellan.
Ja, precis.
Men så mycket förstår jag att man måste ge det tid.
Ja, precis. För att det är klart, det är, i Arizonas fall, men inte minst nu i Floridas fall, det har som bara gått några veckor sedan Roa får ta över skutan och verkligen försöka implementera det. Mitt i en säsong när de behöver poäng, när det är väldigt stort resultatfokus också, då är det svårt att gå in och ändra ett helt system.
Ja, och dessutom så ska vi, det poängterar vi förut, att hur man bygger ett lag kring den här statsfilosofin, det har ju mer att göra med personalen än sättet att spela.
Exakt. Precis. Och det finns mer att göra där i, som Florida vill göra för att verkligen få, för att den här filosofin de försöker bygga upp ska bli ultimat.
Ja, men naturligtvis ligger det då någonting i att det inte ska vara lätt att spela mot dem. Det är ju inte bra.
Nej, för det syns kanske lite tydligt just nu i alla fall. Och jag menar inte att till exempel att Goodbranson-traden var dålig för den skull. Han är ju känd för att vara liksom en stor stark back, men kanske inte, ja, definitivt inte någon bra spelare när det kommer till offensiven eller att spela sig ur egen zon, utan egentligen enbart hans enda styrka är väl nästan framför kassen.
Ja, in med Willie Mitchell igen. Ja.
Ja, nej, men det är ju, ja, alltså mycket av den här avancerade statistiken bygger upp, tycker jag, på när man har pucken, kanske inte så mycket när man inte har pucken så här. Och det är just nu när Florida inte har pucken som de inte är bra, tycker jag. Däremot är de fortfarande väldigt, väldigt bra när de har pucken.
Mm. Ja, vad ska vi prata mer om då, Jonte?
Jonte, ja, du känner väl att Jonte, jag är lite form. Ja, Jonte, det är inget som jag...
det är en galning från hörnet i Örnsköldsvik.
Är det så? Okay.
Känd från Viasat.
Jaha, det är den som är Jonte. Ja, just det. Det är ju en mäktig snubbe för sig.
Ja, det är Kramer. Kramer i Seinfeld i hockeyvärlden.
Ja, just det. Ja, det är... Mm. Men jag tycker vi kan väl nämna bara... Jag tycker vi kan runda oss med, för jag känner att jag inte är i kanon i form. Alltså. Men,
det är kul, men när du är lite härsken så här.
Ja, jag känner mig riktigt stökig.
Härsket smör från Örby. Vi måste nämna en happening i veckan var ju också Patrik Laine.
Ja.
Eller hur nu Jarko säger att vi ska säga. Patrik Laine säger jag. Han gjorde ett episkt, snyggt självmål.
Ja, precis. Det var ju klass på det här, liksom. Han gör ju mål. Han har ju gjort 17 mål den här säsongen. Och alltså verkligen tog succé direkt här. Men det är uppenbart så kan han ju även göra... Han gör ju mål lite här och där, liksom. För att det där var ju ett målskyttmål i egen kasse, faktiskt.
Jag vet inte om du såg det där. Men det var ju... De skyllde efteråt på att han försökte rensa pucken. Det blev fel. Men tittar man på det så var det ju inte så. Det var... Pucken kom ut, det var en öppen kasse. Han agerade på instinkt.
Ja.
Bara stängde in den. Och man ser att i en halv sekund så är han på väg att börja jubla också. Innan han inser vad som har hänt.
Ja, precis. Det är faktiskt lite en light-version av det här gamla klassiska Japan-målet i hockey-VM typ 2003 någonting. När en Japan liksom bara dunkar in den i en kasse och jublar. Och sen två sekunder senare inser att han har gjort världens självmål. Det var lite så på Patrik Laine också. Att man såg att hans... spontana instinkt när han ser ett öppet mål en puck, det är att den ska in där.
Ja.
Och det var det som tog över handen. Så ser man, sen ser man faktiskt lite grann att när han avlossar skottet så kommer man fram till att nej, kanske var lite dumt. Men då hinner han inte ändra sig, så det blir ingen klockren träff kanske, men det blir ändå ett bra skott.
Ja.
Och han, när han väl har gjort målet, så är det som du säger också, att han är fortfarande inte helt säker på att han gjorde fel. Så det finns ju en instinkt där att man ska ju upp med händerna också när man har gjort mål. Men sen så kom man på att det där var inte alls bra. Och det var 3-2 dessutom mot Edmonton. Så det var ett tungt
han avgjorde.
Ja. Han blev ju game winning goal liksom.
Det var ju hemskt och tråkigt. Men han fick ju alla genier. Liksom. Det blir fel ibland.
Nej, det är ju den här balansskalan som man brukar snacka om. Mellan geni och galenskap liksom.
Och då sa coachen efteråt så att alla spelare i NHL har sådana där mål. Gjort sådana där mål. Nej, det har ingen. Men det var ju fint att se hur killarna i laget kramade om honom och tröstade honom efteråt. Så shit happens liksom. Det var i december. Så småningom kom han att kunna prata om det där och garva åt det.
Ja, exakt.
Ja, jag har gjort likadant själv en gång när jag spelade handboll. Inga jämförelser i övrigt när jag var ung. Vi brukade på träning, istället för att spela vanlig handboll, så spelade man något som heter droppboll. Alltså. Och det betyder att då måste man droppa bollen i backen och sen passa. Det var liksom reglerna.
Ah, okay. Oh.
Men det där satt så djupt i min hjärna. Så en gång när vi spelade match, då plötsligt gjorde jag det. Oh. Out of the blue. Och hela planen började garva. Sånt händer.
Ja.
Inga jämförelser. Gör
ja.
Jag tror ju nu ändå att... Eller ändå. Tack vare kanske rent av att Laine fortfarande är hetaste Calder Trophy-kandidaten. Det ska jag vilja hävda.
Ja, precis. Vi kan väl göra en liten avstämning där här nu igen. Hur det ser ut där med det här fantastiska rookie-året som det är. Och jag får argumentera, det är det enklaste faktiskt att argumentera för, att det är Laine som leder just nu. För det är svårt att snacka bort 17 mål hur man än vrider och vänder på det, och man kan skratta åt självmål och sådär. Men att gå in som 18-åring i NHL och leverera på det viset han har gjort, när man verkligen ser redan nu att han har Alexander Ovechkin händer när det kommer till att göra mål, så är det, det han är ju en generational talent på det viset han också, tycker jag.
Så att, konkurrenterna är ju framförallt Austin Matthews som har gjort 13 och är ju väldigt bra också, och Mitch Marner som han gör inte lika mycket mål, men han det är en fantastiskt bra hockeyspelare.
Ja, jag är extremt förtjust att titta på honom. Han är så hal på isen på något vis.
Ja.
Han är lite lik William Nylander. Jag tycker de är lite lika. Kanske att Marner är lite mer direkt i sitt spel. Lite mer så här att målet är liksom, han är inställd på det på något vis. Medan Nylander är lite mer avancerad, kanske lite mer trixig liksom. Men
tvåan, trean, fyran i rookiesarnas poängliga är från Toronto. Så det är Matthews, Marner och Nylander. Ja. Alltså vilket gött för framtiden när de har lärt sig att inte tappa ledningar och så.
Nej, exakt. Det är ju verkligen så att Toronto är ju inte, ska ju inte vinna Stanley Cup nu, även om det var Plan the Parade redan efter första matchen. Trendade på Twitter när Matthews gjorde 4 mål. Men det ser väldigt positivt där ut. De har ju extrem short generation alla de här. Alltså, det är ju sjuka underliggande siffror på alla de här tre killarna.
Ja. Men värd att nämna är också som bästa backen av rookiesarna är ju Zach Werenski då i Columbus.
Ja.
Kanske absolut. I konkurrens med Provorov i Philadelphia.
Ja, Provorov har ju verkligen, och inte minst sin aktie nu när Philadelphia går så bra. För det är ju han
ja, de här matcherna, det var några matcher på slutet när han har gjort fantastiskt bra grejer, Provorov. Ja. Men Renske har varit bra hela tiden.
Precis.
Och en av anledningarna till att Columbus går så sensationellt bra.
Ja, han är, det vill jag definitivt konstatera att han gör. Det är ju imponerande av honom och, alltså, att få liksom redan så här snabbt total vunnit Tortorellas förtroende och få spela upp mot 25 minuter per match. Och fortsätter i vecka efter vecka att producera framåt och också vara en pålitlig spelare defensivt. Han är ju en urtypen av den moderna backen. Alltså väldigt sound defensively och sen så bra på att transportera pucken. Men också en liksom spela powerplay och alltid skjuta på mål. Han är ju expert på att få pucken på mål. Sen måste man ju, en som helt glöms bort och som jag faktiskt inte tror kommer att kanske bli nominerad heller, men som kanske förtjänar det på ett vis. För det känns ju inte som att han är en rookie med tanke på att han har vunnit Stanley Cup. Men Matt Murray är ju en väldigt duktig målakt också.
Ja, det har du faktiskt rätt i. Om han räknas som rookie, det har jag glömt bort helt och hållet. Men det har du rätt i. Och extremt bra.
Precis, och jag tycker det är ganska tydligt. Det kanske jag sa tidigare på den här, men alltså, om man jämför, när Matt Marc-André Fleury har stått den här säsongen, han har ju inte varit speciellt bra. Släppt in över 3,5 mål per match i snitt. Och Pittsburgh hade ju en bra start på säsongen, men det är ju framförallt sen Matt Murray kom in som det har blivit som den här riktiga, som vi verkligen känner igen dem från slutspelet igen. Jag tycker det vände lite på något vis när han kom tillbaka, för han är
Det är väldigt ovanligt att målvakter nämns i de här sammanhangen och till Calder Trophy. När hände det senast?
Ja, det borde jag ju sätta, men det är väldigt sällan målakten blir kallade nominerade. Det vanligaste är ju snarare att det tar några, den som vann, jag kommer på nu, Steve Mason som vann väl Calder Trophy när han var i Columbus. Och så kanske det var...
Jo då.
Ja. Men jag vet inte om det har varit någon sen dess. Men...
Var han inte Vesina? Var inte det han var?
Nej, jag tror han vann Calder faktiskt.
Ja.
Ja,
men då är Murray definitivt ett alternativ här.
Ja, precis, för jag annars tycker att det är signifikativt att målaktet slår igenom lite. Alltså, vi ska komma ihåg att Carey Price var ju superhypad, men det var först när han var 25-26 år som han verkligen slog igenom. Och, Henke Lundqvist var ju 23-24 när han kom till NHL, i alla fall 22-23 någonting.
22.
Så att, det är oftast inte 18-åriga, 19-åriga. Nu är ju Matt Murray lite äldre än också, det ska vi komma ihåg. Men det är ju väldigt sällan att målaktet slår igenom som tonåringar. Liksom. Och det är därför de sällan är med i Calder Race. Liksom.
Tampa har inga rookies som är aktuella för några.
Nej, det tycker jag inte. Braden Point med ett mycket, mycket passande namnet. Alltså, han är ju en pointspelare. Han tycker jag har gjort det bra. Och han, alltså, väldigt lite av en Tyler Johnson light som kanske kommer få den rollen på sikt.
Men, ja, men han är långt ifrån de här.
Men han är ju på första plats när det kommer till rookie racer kanske.
Det är gamlingar som Garrison och Coburn ni får lita på.
ja, det vet jag inte. Nej, men det är starkt...
Coburn gjorde sitt första mål på 102 matcher något i natt.
Ja. Ja, det var ju trevligt åtminstone.
Ja. Men, nu ska vi inte prata Tampa. Nu ska vi avsluta det här, så du får gå och vila, Jonathan. Du måste dricka mycket vatten. Ät en 150 gram och gå sen och lägg dig.
Ja, precis. Och så får jag ställa veckaklockan så att jag kan se på Dallas mot New York Rangers då.
Ja, men det får... Snart är det bra igen. Imorgon mår du bättre.
Ja, det brukar bli så. Faktiskt.
Vänta får du se när du blir gammal. Då kan du sitta i både 2 och 3 dagar.
Just då. Ja. Ja, det hoppas jag att jag ska hålla mig undan från i det här stadiet. Annars är det inget bra.
Nej. Nej. Jag passerar 45, skulle du säga.
Oj då, det är en så tydlig gräns där.
Och i synnerhet efter sådana balanser som Sportbladets
Ja, det ska man inte underskatta. Man kan använda överord här, men de är rättmätiga alltså.
Oj, oj. Ja, men du, nästa vecka då är det julpodden. Då kommer vi med våra klassiska julrim, eller hur?
Precis. Det ser vi fram emot. Ja, som jag har förstått det så har ju du lite spännande grejer på gång där också, så det ser jag verkligen fram emot.
Ja, det har jag.
Du har redan tjuvstartat det, så att jag har en press på mig den här veckan och försöka nå upp i samma standard.
Yes. Ja, du kommer att skratta, tror jag.
Ja, det är jag helt övertygad om. Mm. Vi hörs allihopa nästa vecka. Då är det som sagt, då får vi verkligen hälsa god jul.
Det får vi. Tills dess säger vi, ja, höj, höj.
Höj, höj, säger vi. Ja, bra. Ho, ho.
Ja.
Nu kommer. Nu får du vara beredd, för nu säger jag Jaromir Jagr.
Jaromir Jagr. Jaromir Jagr. Jaromir Jagr. Jaromir Jagr. Jaromir Jagr. Jaromir Jagr. Jaromir Jagr. Jaromir Jagr.
Han har varit bra överallt han har varit. Han har varit älskad av lagkamraterna, av fansen, av journalister. Han är en av de bästa man kan ha att göra med på alla sätt och vis. Man hackar inte på Jagr i den här podden. Du ska ta
honom. Men... Ja, vad säger du om hans val att skriva på för Philadelphia?
En av mina absoluta favoriter som du fan inte får hacka på.
Jaromir Jagr.
En legendar och ledare.
Jaromir Jagr. Jaromir Jagr.
En legendar och ledare.
Jaromir Jagr. Jaromir Jagr.